Välkommen till våran podd i Mellersta Norrland, avdelning 18 och 32. Och jag heter Mikael Humlin och ordförande på Transport, avdelning 18. Och idag befinner vi oss på en kampdag med tre andra fackföreningar som det är GS och det är Pappers och det är Hamn 1, transportarna, och så är Transport, avdelning 18. Och idag har vi ett celebert besök från våran Justina Öster som är journalist på Transportarbetaren. Och vi tänkte väl ställa lite frågor till Justina här och hur hon kom på att bli journalist.
Oj, hur kom jag på det? Ja, jag har alltid tyckt om att skriva och sen tänkte jag väl bli journalist. Men sen ville min pappa så mycket att jag skulle bli det, så då tänkte jag, då vill jag inte det. Och sen gick jag utbilda mig och då tänkte jag mig först att jag skulle bli kulturredaktör, hade jag någon idé. Men sen hamnade jag på nyhetstidningar. Jag var på Länstidningen i Södertälje. Jag var på Norrtälje Tidning i många år. Kommun- och landstingsreporter. Sen så växlade jag till handikappspåret. Så då jobbade jag på en tidning som heter Ravalder. Unga hörselskadade, alltså Hörselskadades riksförbund. Där var jag några år och sen började frilansa jag. Passade bra när barnen var små. Och sen blev jag anställd också på en handikapptidning. Fast jag hade egentligen sagt att aldrig mer bli redaktör. Men då blev jag det på en tidning som heter Liv. Det var Riksförbundet för trafiks-, olycksfalls- och polioskadade. Krångligt handikappförbund. Sen fick jag veta att jag skulle rycka in på Transportarbetaren. Det var en reporter som skulle sluta. Det var 2007 och då så fick jag frågan om jag kunde rycka in och hjälpa till att bevaka kongressen och jobba en månad. Ja, jag upptäckte det var ju skitkul. Jätteroligt med alla olika branscher och mycket ut och jobba, ut och resa i landet och träffa folk runt om. Så nu har jag faktiskt, till hösten har jag varit här i 16 år och trivs jättebra.
Har du några speciella så här, minnen? Din karriär är nog ganska lång, kan jag tänka mig. Mm. För du är jämngammal med mig.
Ja.
Eller
hur? Ja.
Jag tänker om du hade några såna här specifika, så här, jättestarka minnen från din tid som journalist.
Oj, jaha. Jättestarka.
Nej, men du förstår, men jag tänker...
Du menar när du lurar ut mig i skogen?
Ja, jag lurar. Ja, det kan du också lura. Men jag tänkte just om du kommer ihåg det här har jag... liksom en minnesbild av när jag fick intervjua den här personen, eller om jag fick göra det här jobbet, eller jag fick fotografera det här, eller förstår du, va?
Ja, det är svårt att komma ihåg. Jag har gjort massa roliga, men det roligaste som har varit sista tiden, det var när jag fick ut och åka slambil med en slambilschaufför och han spridde brunsås. Det kommer nu i kommande numret. Det var något som heter Dustex som inte jag kände till. Mm. Det är för att binda damm istället för att salta som man gjorde förr på vägarna. Mm. Och det var jättekul för vi har svårt att komma ut eller få åka med just slambils, tankbilschaufförer. För de har ju, när de kör ju farlig last och ADR, och då får man inte ha någon med sig i bilen. Nej, men jag har gjort en massa roliga saker. Nu står jag still bara för det.
Ja, men ibland gör det. Man kommer på det efteråt sen när man har suttit och pratat. Och så, ja, det där skulle jag ha sagt också. Så det där kommer jag ihåg. Liksom.
Du, Micke, brukar ju berätta om när jag skulle träffa dig som månadens medlem innan du var ordförande. Ja, och du precis. Körde längre och längre ut på vischan. Och det blev mörkare och mörkare. Ja. Men sen rätt var det var så kom det ett hus där.
Ja, det var en trevlig kväll vi hade när du fotograferade mig in i stallet med alla mina gitarrer.
Mm. Det var kul.
Men om vi liksom tar bort det här arbetet, vad tycker du om det på fritid? Jag vet att ni har någon stuga någonstans, men jag kommer inte ihåg om det var ute vid kusten eller på Nö. Eller, du har berättat om det där.
Ja, nej, det är i Roslagen i Norrtälje kommun. Mm. Har jag. Där jag trivs allra bäst. Nej. Kan gå promenader i skogen, gå vid havet. Det är lugnt och skönt. Och sen har jag drabbats av sån här odlingsfeber. Mm. Odlar allting. Och nu försöker jag driva upp grönsaker också. Förut har det varit mycket blommor. Så.
Spännande.
Så det är kul. Sen sjunger jag en kör när jag inte jobbar. Och det har jag också gjort länge. Vi är som gamla kompisar. Ja.
Men jag tror ni har ett båtintresse, va?
Jag får nog berätta om jag har varit ute och seglat. Mm. Fast jag är ju mera... jag är inte kapten.
Nej.
Jag gör det, jag blir tillsagd.
Matros.
Ja, matros. Precis, det var ordet.
Ja, precis. Mm.
Fast det är härligt att komma ut på havet, komma till hamnar som man inte tar sig annars. Mm. Naturhamnar och bada. Det gillar jag. Simma. Ja,
precis. Jag brukar alltid fråga de här när jag är på förbundet och så här, och de jag får tag på, hur ser du transport in i framtiden med tidningen och alltihopa?
Ja, man undrar ju, för det händer ju väldigt mycket nu. AI-robotar har redan börjat ta över journalistiska jobb. Man tar sån här sportresultat och sånt. AI, kommer journalistjobbet finnas kvar? Eller ska allting styras av robotar? Eller är det så att det är bra att de tar över en del av det här rutinjobbet som man kan ägna sig mer åt grävande som tar mer tid? Eller passar man på att spara då och drar in reportrar? Det vore väldigt synd. Mm. Det drar ner på tidningens verksamhet. Vi är 5 stycken anställda som jobbar där. Och det som har varit så bra är att vi har kunnat resa runt i landet. Eftersom transport är så spritt och vi har få stora arbetsplatser, så är det guld att få komma ut i landet. Och våra medlemmar, de jobbar ju oftast inte i någon storstad, utan det är nästan alltid på någon mindre ort på landet. Så man får se mycket av Sverige. Mm. Det är kul.
Mm.
Och det är egentligen, har jag alltid tyckt att jag tycker det är roligare att intervjua vanliga, inom citationstecken, människor än sådana här högdjur som kungen eller eller statsministern eller politiker.
Mm.
Alla människor tycker, som jag träffar, alla har bär på minst en historia eller många historier som man kan berätta. Mm. Det tycker jag är roligast.
Ja, spännande att höra Justina prata om sitt journalistik liv här och se på framtiden. Och det är väl likadant inom, vi har ju vårat tidningsbud. Man märker redan där också att det försvinner mer och mer jobb där. För tidningen går ju mera digitalt nu. Ja, hade du något mer, Justina, du vill lätta lite på, eller?
Nej, när du sa, jag tänkte på taxitelefonister som också håller på att bli ersatta. Det är väl tidningsbud och taxitelefonister som man ser någon slags ände. Det blir nog svårt att ha kvar.
Ja, precis.
Tyvärr.
Mm. Men om vi inte har något mer, så får jag väl tacka Justina Öster för en trevlig intervju. Och att du kom hit idag på våran kampdag här uppe i Iggesund. Mm. Tycker det var jätteroligt.
Man tackar aldrig nej till att åka till Hälsingland.
Nej, precis. Highway to Hälsingland. Yes. Vi får väl tacka. Så får ni ha det så gott ute där och kör försiktigt och var rädd om er. Hej!
Och idag sitter jag här med en gäst som jag personligen som jag har känt ganska många år. Men vi har börjat fått mer och mer med varandra att göra nu då, i och med att han är transportare och även då skyddsombud. Men jag tänkte han får presentera sig lite själv.
Jajamän. Ja, Per Svedberg heter jag. Har ett brokigt förflutet kan man säga. 57 år. Har 4 barn, 4 barnbarn och sambo. Lever ett ganska hektiskt liv. Jag brukar säga det att tack vare de här bokstäverna man har så fixar man det mesta. Jobbar ganska mycket.
Ja. Men har du varit fackligt aktiv så att säga från tidiga jobb eller?
Absolut. Jag har alltid varit facklig. Det var nämligen så att min far var envis som en åsna. Han sa, vill du ha någonting gjort så måste du ansluta det. Tycker du någonting så ska du ansluta det. Och om du inte vill ha någonting gjort och om du inte vill tycka någonting så ska du ansluta det.
Ja.
För vad med i facket det skulle man vara.
Vad var han medlem någonstans?
Han var kommunal.
Okej.
Jobbade på då på parkförvaltningen när jag var lillpojk. Vart efter så avancerade han inom kommunal, så till han slutade som ombudsman.
Inom kommunal?
Jajamän.
Okej.
Så det var sista han gjorde innan han slutade jobba.
Men vad började du jobba med för någonting då?
Jag började jobba faktiskt mitt första riktiga jobb, som inte var ett sommarjobb. Det var här nere på Stjärnäs på Iggesunds bruk, ja, i hamn.
Ja. Och du, i och med att du säger här, det är för att vi är i Iggesund just idag.
Ja, precis. Ja. Jag är lite parkerad här just nu. Ja. Ja. Och där började jag direkt efter militärtjänsten. Före det så hade jag jobbat som, jag körde ut lite jordgubbar och ja, tramsade på lite grann så där, för att tjäna lite pengar. Så man kan väl säga att jag jobbade från 16 år. Efter det då så gjorde jag väl någon sån här halv arbetskarriär på Iggesund. Så jag flyttade från hamn upp till fabriken. Körde hjullastare. Lärde mig att torka. Det fanns något som heter flingtorken där då. Så då kunde jag vara balhanterare där. Och även torkare. Sen gick det något år till. Då hamnade jag uppe på blekeri.
Alltså du har varit här alltså,
på fabriken?
Ja. Okej, ja, men då, har du, då känner du till...
Ja, gamla blekeri och gamla kokeri. Jag kunde lära mig då, ja, innan det vart den här lilla dippen på 90-talet när man sa upp en massa människor här. Då tog jag chansen, eller rättare sagt situationen var att jag köpte ett hus och hade ett jävla högt topplån. Och då insåg jag att om jag säger upp mig här och får avgångsvederlag så kan jag betala topplånet. Och då kan vi bo mycket billigare. Då behöver jag inte jobba så jättemycket. Så då gjorde jag det. Fortsatte att köra maskiner av olika slag, väghjular och så. Var även politiskt aktiv under den där perioden, relativt mycket. Både på lokal nivå och på länsnivå. Sen så var det en skilsmässa och då valde jag att avsluta alla mina politiska uppdrag. Skolade mig på nytt på Forsa folkhögskola till alkohol- och drogterapeut. Vilket jag aldrig jobbade med då. Under en lång tid. Började på att jobba som utbildare på Forsa folkhögskola. Vart headhuntad i Nordanstig, så började på att jobba på Komvux i Nordanstig. Som rekryterare och demonvägledare. Jag sålde och köpte kurser och gjorde kurser själv. Och vips så fick jag möjligheten att representera Gävleborg. Nere i det stora huset nere i Stockholm.
Riksdagen alltså?
Jajamän. Så där satt jag 8 år. Och ja, väldigt spännande tid på många olika sätt kan man säga. Efter det så började jag jobba som alkoholdrogterapeut. Och körde fortfarande lite maskiner. Sen så började jag på att bli nöjd med människor. Tänkte, fast jag måste testa något nytt. Kör liksom 5-årscykler,
ja. Mm.
Och då tänkte jag, ja, väktare. Jag såg en annons, tänkte jag. Jag testar.
Men jag var ju in på lärarrummet när vi var uppe på vuxenutbildningen.
Mm. På Grönlunds.
På Grönlunds. Ja. Och där var ju du.
Ja, jag jobbar ju där.
Och då tänkte jag så här, men vad gör du här?
Ja.
Men ja, nu när du har berättat alltså mer om din bakgrund så att säga, ja men då är det ju inte så konstigt.
Nej, och det är ju lite så. Alltså jag har ju en fabuläs. Jag tycker ju att se människor växa. Kan jag vara en del av det och stimulera och entusiasmera till att man tar några extra steg eller man känner att man har en personlig utveckling som man mår bra av, då är jag jättenöjd.
Men då hoppar du i alla fall på väktaryrket.
Ja, och då tänkte jag så här, nu ska jag slippa träffa folk. Oh, ack vad jag bedrog mig. Men nu har det visat sig att all den kunskap, all de erfarenheter jag har burit med mig sitter som hand i handske i väktarjobbet. Jobbar på city, träffar missbrukare, alla typer av människor. Och det funkar jättebra.
Mm. Ja, det kan jag förstå. Det är en bra erfarenhet att ha med sig.
Mycket, mycket.
Det förstår jag. Sen, som sagt, sen har du ju då blivit aktiv i transport.
Mm.
Och ganska rejält aktiv också, om man tänker. Hade du varit fackligt aktiv någon annanstans? Eller,
alltså... Ja. Eller, nej, inte på det sättet. Mer än att jag tyckte mycket på fackmötena.
Ja.
När jag var pappersansluten bland annat.
När du satt i riksdagen så minns jag i alla fall att vi hade dig på ett repmöte en gång.
Ja.
i Bollnäs på folkhögskolan där.
Stämmer bra.
Så du var och pratade med oss. Och sen så har du är ju väldigt aktiv i transport.
Ja, jag försöker ju.
Du sitter ju med i representantskapet, du sitter ju med och är aktiv i sektionen. Och du är ju skyddsombud. Du var kongressombud nu på senaste kongressen.
Mm.
Och du har ju inte, vad ska jag säga, det är ju inte så långt till att du tar telefon och kan ringa och komma med idéer och synpunkter på liksom vad man kan hitta på och göra och sådana saker.
Mm.
Vilket uppskattas väldigt av oss som jobbar på avdelningen.
Ja, bra.
För vi behöver ju hjälpas åt, dels med idéer, men det är ju som en sån här dag som vi har idag här i Iggesund. När vi är här tillsammans med LO är här, GS-facket är här, Pappers är här. Är det något mer fack som jag glömt? Seko är här. Och så gör vi liksom en gemensam grej med bjuder på kaffe, hamburgare, pratar med folk och har liksom lite trevligt också.
Och det är väl det här som är, och jag menar jag har alltid haft en drivkraft i att alltså om vi stannar av i utveckling, att vi har inga visioner, vi har inget driv framåt, då är man snart lost, va? Då står man och trampar in i djuphölen och så blir det bara skvätter. Det händer inte så mycket. Och i alla tider så har jag haft en lust till att skapa förändring. Inte bara för förändringens skull, utan också för att få en känsla av att du beskriver det här så himla bra. Här gör vi någonting tillsammans. Och det är egentligen så är det ju det som hela fackföreningsrörelsen bygger på.
Mm.
Att vi gör saker tillsammans för att vi vill driva en utveckling som gagnar oss.
Mm.
När man tappar tron på det, då hamnar vi i den här situationen att då blir vi så jävla egotrippad. Och då kommer vi aldrig att göra saker tillsammans. Då gör jag mina saker för jag tycker att de är kul. Sen skiter jag i vad du tycker.
Mm.
Medan vi får dubbelt så roligt om både du och jag tycker att det är kul och så gör vi det tillsammans. Mm. Det är så jävla enkelt. Mm.
Och jag ser ju en otrolig fördel. Jag menar om vi har problem inne på bruket.
Mm.
Alltså någon dålig lossningsplats eller dålig rondering. Alltså det finns risker när ni går och ronderar till exempel. Ja men nu har vi ju liksom direkt kanaler in till,
exakt.
Liksom på insidan liksom.
Och här har ju alltså min erfarenhet är ju då att våran relation är ju här då, är ju med arbetsledningen. Det är inte mot papper som vi pratar, utan här har Iggesunds bruk beställt ronderingar, de beställer vad det nu kan vara.
Mm.
Och så kommer vi hit och gör det och så studsar Pappers, för de funderar varför gör man det här? Då blir det ju mycket bättre som du säger, om vi kan prata med Pappers och förklara, nu kommer vi att göra det här på bruket.
Mm.
Då är vi alla överens.
Mm.
Och då blir det inte liksom, ja vad ska man säga, katt och råtta va, utan nej. Då gör vi det tillsammans.
Mm. Nej, jag tror att det är jättepositivt.
Mm. Absolut.
Och framförallt när de så tycker de andra fackförbunden också som är med här idag, att vilken rolig idé liksom.
Mm.
Det finns några som tyvärr har tackat nej också.
Ja, det är så, ja.
Som har blivit tillfrågat, som inte alls vill vara med. Så jag vet inte. Det gäller väl på något sätt att inte liksom bara sätta sig tryggt på en avdelning bakom ett skrivbord också, utan att man är ute och träffar folk.
Ja, det var väl ungefär som hon från tidningen Transportarbetaren sa. Min bransch som jag är i, där är det löst och styckevis. Det är väldigt svårt att samla väktare när vi jobbar. Därför att vi är inte så många som är ute samtidigt.
Nej.
Och där ska ju ni från avdelningen ha en eloge som kommer ut och träffar löst och styckevist.
Mm.
Därför att det har en påverkan.
Mm.
Det spelar roll.
Mm.
Och har man ambitionen att man inte åker ut först man vet att man träffar 50 personer.
Mm.
Ja, då kommer man nog vara rökt ganska snart.
Mm.
För då kommer man, alltså då är det bara nedgång som gäller.
Och tyvärr ska jag väl inte säga, det är ju så det ser ut i transportbranschen. Alltså, är det en medlem som är någonstans, ja, då lär vi åka dit om det är så att vi behöver träffa personen i fråga. Och jag vet ju att det finns ju andra fackförbund som tycker liksom, men varför åker ni dit om ni bara har två, kan träffa två medlemmar?
Mm.
Ja, men det är ju så det ser ut hos oss.
Ja, alternativet är ju inte träffa någon.
Ja.
Och det är ju inget bra alternativ.
Nej. Ja, men då får man ju höra att ja, men de får väl de ta sig till avdelningskontoret.
Åh, hej då.
Ja, men jag, när de som regionalt skyddsombud, jag det kanske är någon som inte ens kan ta sig själv. Och jag ställer liksom inte frågan heller. Alltså.
Nej, och för att när man för den där typen av resonemang, då innebär det också att någon gång så kommer man att exkludera folk. Mm. Och är det någonting fackföreningsrörelsen inte har råd med, så är det att exkludera folk. Mm. Därför att vi behöver alla. Mm. För vi behöver ha en högre anslutningsgrad för att vi ska bli starkare. Mm. Och ju, i takt med att vi blir starkare så har vi också bättre förhandlingsläge gentemot arbetsgivaren. Mm. Och så är det för alla fackförbund. Mm. Så när tiden var 60-70-tal, när alla varit tvångsansluten i princip, så är det ju inte idag. Nej. Vissa lever kvar i den tron och hoppas att underverket ska komma. Det ska ramla ner någonting som säger att nu är alla ansluten. Jag behöver inte göra någonting. Nej. Utan de kommer att komma ändå. Men det är ju bara en villfarelse där.
Mm. Ja, och som sagt, det är ju kul i alla fall, Per, att du uppskattar att vi är utifrån avdelningen. För vi har ju en ordförande då i Micke Humlin som är otroligt drivande och hittar på saker. Och jag då och ombudsmännen Kristina och Magnus, de har ju, vi har ju sagt det att är det ledigt i almanackan så då får han boka in liksom.
Ja.
Och det gör han. Och då är det ju liksom, då är det ju bara att hänga med.
Ja.
För han är ju otroligt drivande så. Och vi hoppas ju att det ska liksom ge lite frukt också, att vi ska öka medlemsantalet.
Det borde ju bli en effekt av det hela där.
Så är det ju. Sen är det ju så här att ibland lär man ju vara på kontoret. Det är ju, så är det ju. Men jag gillar ju mest att vara ute så här och träffa folk. Mm. Men fritidsintressen då, Per?
Ja,
som ja. Sagt, samhällsengagemanget, det har du ju. Och det vet jag sedan många år också. Och det har du ju fortsatt med i transport. Men vad gör du så att säga när du får vara riktigt ledig?
Ja, om vi tar den enkla delen då. Så jag tycker ju väldigt mycket om att hålla på och pöta i trädgården och sådär. Man kan kalla det ett intresse, fast det är mest för att jag vill att det ska vara fint. Så. Den stora grejen som jag har, det är att jag har ett ganska brinnande motorintresse.
Ja.
Och det här har jag ju smittat av till min dotter bland annat, som aktiv och kör folkrace. Och då så har hon faktiskt entusiasmerat gammelgubben till att börja få köra själv. Så att i år då kommer jag göra några tävlingar. Och hoppas vid min gud att jag kommer att få möta min dotter. Så. På något race. Det skulle vara otroligt kul. Och det här är ju en sån här grej, tänker jag, som... ja, jag lanserar ju den här tanken för avdelningen. Att det kanske är ett bra sätt att snacka fack. För tittar man i depån på folkracebanorna så är det väldigt mycket transportare.
Mm.
Och finns vi där då, syns lite där, kanske är lite, ja, det kanske ger någonting.
Ja.
Tänker jag.
Men jag tror ju också att där är ju många transportare som är på folkrace.
Absolut. Och hela den skaran som sitter på läktaren och tittar.
Mm.
Så att, ja. Så motorintresset, jag körde rally ett tag på 80-talet. Sen har jag byggt några bilar och så. Så det finns ju där. Mm. Och så fort jag hör någonting som brummer så då är det ju någonting som klickar till i huvudet. Så det är väl en defekt jag har där.
Skulle vi kunna säga så här när att det kommer att pratas transport på folkrace-tävlingarna
som
du kommer att vara med på?
Varje start jag kommer att göra så kommer påannonseras Svenska Transportarbetarförbundet.
Ja, och för er som är intresserade när ni lyssnar på det här så kommer vi att lägga ut på vår hemsida och på Facebook när Per ska köra folkrace-tävlingar.
Jajamän.
Och då kan vi väl avslöja en annan spännande händelse också som kommer att ske i september.
Jajamän.
Då kommer vi att ha en, ska vi kalla det för prova på, köra folkrace?
Ja, så kan man nog kalla det.
Mm. Ja. Där vi kommer att erbjuda medlemmar att provköra en folkracebil på en folkracebana uppe i Färila.
Ljusdal. Mm, mellan Ljusdal och Färila.
Ja.
Mm.
Det tycker jag ska bli jättespännande. Så det kommer vi att ha ett evenemang den 9 september på yrkesförarens dag.
Just det.
Som är en lördag i år, va?
Så kan det stämma, ja. Mm.
Jag tror det var en lördag i alla fall. Mm. Och vi kommer att vara med på Mittjamässan också där man kommer att kunna anmäla sig till den här dagen som är alltså helgen efter Mittjamässan då. Mm. Så det, ska, det tycker jag ska bli en väldigt spännande grej. Och som sagt, ni som är intresserade, håll utkik på vår hemsida och på Facebook-sidan när Per kommer att köra tävlingar där vi kommer att försöka vara med och prata lite transport med besökare och sånt.
Ja, och så kanske det blir lite såna här, lite små filmer där jag kör ruller och kör stött och lite så kanske.
Ja. Vi får väl se. Ja, det är i alla fall en rolig grej. Och allting är ju värt att provas.
Japp.
Det som har varit jobbigast, eller som är jobbigast, det är ju om en ensam person ska komma på idéerna och så, liksom fullfölja det och är så själv. Istället för att någon kanske kommer på en idé och så hakar en 3-4 stycken på och så får man med sig ett gäng till.
Jajamän.
Då blir det ju så mycket enklare.
Och det är väl egentligen det som hela fackföreningsrörelsen bygger på. Att när vi gör saker gemensamt så får vi bästa resultatet. Mm. Löst och styckevis, nej det är svårt. Mm. Men tillsammans då blir det effekt.
Och som sagt, vi, jag tycker vi har väldigt mycket aktiviteter. Vi är en liten avdelning. Men jag tycker vi har mycket aktiviteter och det, har ju, det har vi ju mycket Humlin att tacka för också.
Absolut.
För vi har,
absolut.
Jag har ju mitt och Kristina och Magnus har ju sitt. Mm. Och Humlin, det är ju hans jävla ansvarsområde om man säger organisationen.
Jajamän.
Så det har faktiskt, jag tycker att det har blivit riktigt roligt när han kommer med sina idéer.
Mm. Sen är det ju lite så här också, men vi är ju, alla är ju begränsade av att vi har den tid vi har. Ja. Och det måste man också komma ihåg. För jag menar, det fanns någonting i början på 2000 som kallas för honungsfällan. Man har så jävla kul så man glömmer bort att man jobbar ihjäl sig. Mm. Det är ju heller inget bra. Nej. Utan därför måste man liksom vara nogsam och man måste vara kamratlig. Mm. Och prata med varandra om att nu tar vi det lite lugnt en stund. Mm.
Nej, det är jätteviktigt för det kan vara lätt när man blir liksom, alltså när man blir kompisar på en avdelning också och med förtroendevalda liksom, att det blir liksom för lätt.
Det går, ja precis. Mm.
Sen är det ju positivt när det går lätt då.
Absolut.
Så att så är det ju. Jag tänkte på en annan sak, men vad var det då? Jo, du har ju husvagn också.
Ja.
Uppe i fjällen.
Ja, i Klövsjö har vi husvagn med spikertält.
Ja. Och är ni ofta upp dit eller?
Ja, kanske inte så ofta som man skulle behöva.
Nej.
Just den platsen har blivit en sån här, vad ska man säga, en retreat. Mm. För när man kommer dit, ja, du kan ta skoten och åka ut och åka lite skoter. Men det finns liksom inga måsten där.
Nej.
Du har ingen tomt du måste sköta. Nej. Om. Utan du kan åka dit, du kan sätta dig och lösa korsord och spela jazzy. Spela kort, du kan bara vara.
Man kan sätta sig på en stor och tom glob.
Ja, men till och med det. Ja. Va? Så den platsen betyder ju faktiskt väldigt mycket. Jag har väldigt svårt att sitta still, ja. Därför att det finns mycket springer i de här gambena. Men när jag kommer dit upp, av någon konstig anledning, så är det helt okej att ligga i soffan.
Ja.
Det är jävla märkligt, men så är det där.
Ja.
Så det är guld.
Ja, men det är ju perfekt det. Och jag brukar säga så när jag är ute och har mina arbetsmiljöutbildningar för TYA. Just det här att alla behöver ha en hobby.
Mm.
Och en gång i tiden så hade jag en hobbyhusvagn. Så då tyckte folk, ja men alla vill väl inte ha husvagn. Nej. Men det är inte det jag menar. Nej. Vad man gör spelar mindre roll. Men man ska kunna göra någonting som man liksom verkligen tycker är liksom behagligt och man mår bra av. Det tror jag att alla människor behöver ha.
Ja, definitivt. För att annars får du ju aldrig någon lugn och ro, tänker jag.
Nej, och som sagt, vi träffar ju mycket folk. Vi också som jobbar på avdelningen. Och jag menar, ibland behöver man liksom lugn och ro. Mm. Verkligen. Ja. Vi ska väl sammanfatta lite grann eller avsluta på något vis. Så då tänker jag så här då, Per. Eftersom du är en sån här person som jag känner som har liksom idéer och liksom funderar på saker och ting och sådana grejer. Så finns det någon framtid då för svensk fackföreningsrörelse och transport i synnerhet?
Definitivt. Definitivt, och framförallt utifrån, om vi tittar på transport som fackförbund. Nu vad är det, har vi 27 avtal, tror jag, i transport. Och det spretar åt alla möjliga håll. Och alla, många ställer frågan till mig när jag utbildar. Varför ska bevakningsbranschen tillhöra transport? Det är skitsamma vilka vi tillhör. Bara vi har att vi har en tillhörighet. Att vi finns med i ett sammanhang. För skulle vi inte göra det, då är vi ju lost. Och jag tror att samhällsutvecklingen och världsutvecklingen kommer att peka på att fler och fler kommer att känna behovet av att vara med i facket. Därför att, återigen, vi har haft en era där jaget står långt, långt före laget i alla tider. Och det här ser vi, vi tittar på samhällsutvecklingen, så kan man se det jättetydligt. Man tittar på kommunernas socialbidragsbudgetar, ser man det jättetydligt. Att om vi vänder tänket så att föreningslivet i sig kommer att växa igen, så kommer det att skapa mer värden. Och vi tillhör fackföreningsrörelsen också. Och då, när man får förståelsen av att när vi gör saker tillsammans, det är då vi får resultat. Mm. Och då kommer, och det här låter ju jävligt slitet och klyschigt, va? Då kommer den fackliga kampen att blomstra. Mm.
Jag tror du har rätt. För alltså, vissa saker minskar. Medan andra saker där man går ihop i, jag menar, jag som åker husbil, husbilsklubbar, alltså man kanske inte är med i någon märkesklubb, men man har bekanta som har ju en YouTube-kanal, och så sen så samlas man kring de personerna kanske, och om de skriver att nu ska vi åka dit och vara på den där campingen i helgen. Jag menar, jag har ju själv varit med, och jag menar, vi har ju varit liksom över 100 husbilar på en sån träff som en sån person anordnar.
Ja, just
för
det.
Att man söker liksom gemenskapen. Ja. Tittar man på det här TikTok nu då, som ungarna har, det är ju mest ungar i alla fall. Ja, jag har ju själv också, men då ser man ju att de samlas ju på såna här liver som vissa personer har, för att man vill liksom vara i grupp och känna någon form av gemenskap.
Och all stimulans som medverkar till att man går med i de där typen av sammanhang är ju mycket, mycket bättre än att du ansluter till kriminella nätverk.
Ja.
För den effekten, det är precis samma sak där. Du får en tillhörighet, men den blir destruktiv. När alla goda krafter, så att säga, får vara med och spela, ja, då kommer de destruktiva att inte ebba ut, för det blir nog omöjligt, men de kommer åtminstone bli lite mer tystlåten. Det tror jag.
Ja, vi får väl hålla tummarna för att vi kan vända trenden som har varit nu i några år i alla fall.
Ja.
Och att när vi, så att säga, från våran avdelning, transportavdelning 18, är ute, så att det ger liksom bärfrukt, så att säga.
Absolut.
Men då får jag säga tack till dig, Per, för att du tog dig tiden.
Tack så mycket för att jag fick vara med då. Typ.
Ja. Ja. Och till er andra som har lyssnat, så säger vi på återhörande. Hej med er!